Kimmel. Välkommen till Beroendepodden, Ali.
Ja, tack så mycket.
Du har ju nyligen släppt din bok Hej, jag heter Ali, som är en självbiografi som är skriven tillsammans med författaren Maria Andersson.
Ja, det stämmer.
Men du har ju verkligen ett intressant liv, och jag har ju läst den här boken, och jag vill börja med att säga till alla som lyssnar att jag rekommenderar er att läsa hela boken. Vi kommer prata om ditt liv idag, men vi kommer ju spara en hel del för läsarna också. Men vad ska man säga då? Idag ska vi få höra din historia om livet som elitidrottare, om livet i Hollywood, om hur du har rest jorden runt med några av världens största artister. Du har jobbat med artister som Pink Floyd, Europe, Nirvana, Tina Turner, Madonna och många fler. Du har levt ett liv som många kanske har drömt om, men bakom den glammiga fasaden har det dolt sig ett missbruk och beroende. Och till slut så skulle det gå så pass långt så att du förlorade nästan allt, och en period levde du även som hemlös på de glammiga gatorna i Los Angeles.
Ja, det stämmer.
Ja.
Och ser det ut.
Såg det ut.
Ja, nu ser det ut så. Ja. Redan som liten så börjar ju, ja, hela mitt liv börjar ju med svårigheter då, redan vid födseln där.
Ja.
När jag var väldigt lång, för att jag var nästan 53 cm lång, och så vägde jag 2250 gram eller så där. Och på den tiden så var det inte så himla lätt att få ett så litet barn att överleva. Men så fort jag blev född då, så istället för att ligga på mammas bröst, så vart jag lagd i en kuvös. Och mina första 3 veckor var då i den här kuvösen. Så att den här första väldigt viktiga anknytningsperioden eller tiden i mitt liv fick inte jag som jag hade behövt borde ha då, jag tänker. Då var det som det började. Och sen, det var ju mycket med födseln och när jag växte upp första åren, så försökte väl mamma och pappa då, eller mamma framförallt, se till att jag gödde på mig då. Och då började väl grunden till någon slags liten övervikt redan där, tror jag. Och ett anlag för att lägga på mig kilon, tror jag. Och som jag har fått lida då för, både då som den här mobbade injäveln och sen det tjockisen och sådär. 7-åring och sådär, när jag hade blivit mobbad ganska mycket i Stockholm här jag växte upp. Jag föddes i Stockholm, eller i Solna. Sen flyttade min familj till Åbo, eller pappa skickade mamma och mig till Åbo. Och sen jobbade han jättemycket för att kompensera en grej som han hade gjort innan jag föddes, så att säga. Och förlorade alla pengar över en natt när han hade lite problem med alkoholen och hamnade i bråk. Och förlorade väldigt mycket pengar, dåtidens pengar i alla fall. Och då tog han ett beslut om att ta ett uppehåll med spriten, och så var han nykter i 25 år. Så jag växte ju upp i en helnykter familj.
Ja.
Men som styrdes av väldigt mycket prestation, och jag uppfattade min pappa som att han hade en ganska låg självkänsla, och såg sig själv som att hans liv handlade ganska mycket om att kompensera mamma efter den här förlusten av alla pengarna då. Så. Och jag försökte väl liksom pappa vara en bra pappa rent sådär materiellt, att vi hade alltid tak över huvudet, vi hade mat på bordet och vi hade liksom kläder på kroppen, eller rena kläder på kroppen. Men den här andra biten som jag saknade väldigt mycket var ju liksom det här att kunna krypa upp i famnen och liksom få en kram och sådär. Det kände jag att det fick jag gå till mamma och få. Det, och min pappa var min stora idol, kan jag säga, när jag växte upp. Och försökte liksom få hans bekräftelse mycket. Och, så där. Och han hade ju haft en väldigt tuff barndom själv, vilket gjorde spegla sig då. Att pappa visste nog inte riktigt hur man gjorde det här. Så att det var ju väldigt mycket, när det kom till det känslomässiga eller det, då fick man gå till mamma. Och när det gällde praktiskt, om det hade hänt någonting, för att gå till pappa, så var det i familjen. Sen var det ganska strängt att pappa bestämde och där. Och vår familj var ju mycket så här att det som sker innanför väggarna, det stannar innanför väggarna. Och liksom, så var det väldigt så här att det är liksom vi och sen resten av världen. Och så höll vi allting som, ja, vi pratade liksom inte, vi lärde oss inte prata om de här grejerna som var viktiga. Och som sjuåring då, så då råkade jag ut för en händelse med äldre ungar som skar mig i handlederna, och sen låste de in mig i en källare och sa att jag skulle dö där inne och i mörkret då. Det här förstärkte någonstans en känsla som jag redan hade av att vara rädd. Och rädslan hade styrt mig under hela min barndom. Liksom, och att inte passa in, rädd för att inte lyckas, rädd för att liksom, folk skulle vara arga på mig eller att de skulle vända mig ryggen och så. Och det här blev ännu mera förstärkning av de här händelserna då, med mobbningen. Då. Och jag ville egentligen bara få vara med och få vara en del av någonting. Och så här. Och då när jag inte kunde liksom, jag var jag mest liksom besviken på min familj då, som jag undrar till exempel varför de inte drack. Ja. Alla andra barnföräldrar drack. Och pappa introducerade mig som nioåring då till alkoholen då. En gång tog han mig och brorsan, och vi åkte ut till hans chefshus när han var bortrest, och han hade en stor bar i. Så hällde han upp glas här, så hällde han upp alkohol och så fick jag börja dricka då. Så, ja, men nu ska du dricka.
Var det 9 år?
Då var jag 9. Ja. Och jag ville spotta ut, alltså svälj, sa han. Bara, och så var det bara dricka. Och jag ville, och tårarna rann, och jag ville inte dricka. Och han sa, du ska dricka och sådär. Och sen när vi liksom, när det äntligen var klart då, så sa han, förstår du nu varför jag inte dricker? Och jag tror inte jag riktigt fattade det, men jag tyckte det var jävligt obehaglig upplevelse i alla fall. Det är så mycket minns jag. Och sen höll det här, jag vet inte om det var det som höll mig på mattan till jag var 14, men jag var 14 sen när jag gjorde min egen debut då, på egen begäran då, eller egen vilja. Men det hände ju saker redan som 9 år, så när jag, ja, så började jag med judon då som 7-åring. Pappa tröttnade ju på det här att jag alltid hade fått stryk, eller att alltid liksom bli utsatt av de här äldre då. Och flera var de ju oftast då. Så då skulle jag egentligen börja träna brottning först. Och vi kom till brottningsklubben, och då fanns det en massa ölflaskor där. Och då tyckte pappa, nej, men det här var inte rätt ställe. Och så gick vi ut där, för då hörde vi en massa tjo och tjim, och det var ett jäkla liv i en lokal bredvid där. Och där tränade de då judo. Gick vi in där och tittade, och jag tyckte det var så otroligt imponerande. De föll och de kastade varandra, och jag tyckte, wow, det här var jättehäftigt. Och då fick jag möjligheten att börja med en gammal klubb som heter Sankt Eriks judoklubb. Där jag började som 7-åring. Han fick resa en del, för jag har fått göra och tävla en del. Ja, det har jag gjort. Och som mest var ju nordisk juniormästare i lag, och sen har jag ett silver, och så har jag 2 brons.
Ja.
Och sen har jag 5 eller 6 SM-finaler då, i judo.
Men det betyder ändå att det var rätt så bra.
Ja, ganska bra.
Ja. Men jo, men du var ju också med om en händelse.
Det här blev ju, när jag började ju liksom prata överhuvudtaget för första gången när jag satt i fängelse. Sista gången. Och det här var ju 1994 då, och jag fick en uppgift. Först fick jag liksom göra flera olika uppgifter. Jag fick öppna upp vad som hade hänt i mitt liv och så. Men sen var jag tvungen då till slut att skriva min livshistoria då, eller att berätta min livshistoria. Och i den då så fanns det, när jag höll på med det här, då kom de här gamla skeletten upp liksom i mitt liv och liksom bara gjorde sig påminda. Och de gjorde sig nästan alltid påminda på kvällen när jag skulle gå och lägga mig och sova, så började de här rulla, de här bilderna. Och jag hade då fått rådet att börja, nu håller jag på att tänka på det, sa de, och nu är det bra om du skriver ner de här händelserna. Och jag, till slut så gjorde jag det, jag började skriva ner, det var bara ännu värre tyckte jag, det var bara mer som kom om olika saker, olika händelser och sådär. Och så gick jag tillbaka och frågade mig, vad ska jag göra? För nu blir det bara värre det här. Och då sa de att jag behöver börja berätta om det. Och då är det dags för mig att berätta min livshistoria. Och i min livshistoria då så fanns det här pedofilövergreppet jag varit utsatt för när jag var 9 år på Eriksdalsbadet. Och då hade jag ju skrivit ner det ordagrant. Allt annat i min livshistoria hade som punkter, för det var liksom enkelt att berätta om. Men inte det här då, utan då tog jag liksom sats när jag hade bestämt mig att jag ska ta det, och då läste jag ordagrant det som jag hade skrivit och liksom får det. Och då, jag minns bara, det kändes som att jag gick ner liksom, jag kilo i vikt i svett liksom, för jag tyckte det var det var fruktansvärt jobbigt och det var en hemlighet jag hade hållit då i 30 år nästan, 29 år.
Kanske tänkte att du aldrig skulle
tänka på något. Nej, det hade jag inte. Jag hade inte några planer på att ta det där, utan jag tryckte undan det. Jag var bara påminn varje gång som jag läste om något bra barn som hade blivit utsatt eller någon som delade med sig någon i något program eller någon, jag läste på nyheterna, nu är det någon pedofil, och jag, varje gång så drog det igång liksom hur mycket känslor som helst i mig, och det var liksom jättejobbigt bara att stänga av, och där hade jag ju använt droger och alkohol väldigt mycket för att stänga av sådana här som, ja, de här skärningarna och mobbningen och övergrepp och sådär som varit.
Vill du berätta vad det var som hände när det var 9 år på?
Det var på Eriksdalsbadet. Jag skulle ner och simma, för jag älskar att bada och simma och träningssimma även för polisen lite grann. Och så var jag där och så skulle jag gå på toaletten, och det var en gubbe då som tryckte in mig där i toaletten och tvingade mig att onanera åt honom. Och så här, och sen sa han att jag liksom får aldrig berätta det här för någon och så där. Och jag tog väl någon slags beslut, jag gjorde som han sa. Och liksom när han då hade kommit liksom, och det var spermier över handen på mig, och liksom det var så jäkla äckligt, och jag var rädd och liksom full av skam, och så när han sa det att du får inte berätta för någon, så liksom sprang jag därifrån och gick aldrig tillbaka till timma igen. Jag liksom slutade gå på det stadsbadet liksom, och liksom blev tyst om det här, och då, för jag visste inte hur jag skulle hantera. Jag blev rädd liksom att berätta det här för pappa. Då kom pappa leta rätt på att slå ihjäl den där killen. Alltså så det var värsta scenariet. Så att jag tryckte ner det här, och så började jag få mardrömmar. Jag hade svårt att sova. Jag gick och gömde mig i garderoben. Och det hade varit liksom väldigt mycket effekter av det, som mamma och pappa var jätteoroliga. Liksom. Vad är det som har hänt? Liksom. Och jag bara låste in det mer och mer så här. Så kände jag både skam och skuld mot dem också, liksom, att jag inte var ärlig och sådär. För det var så viktigt att vi skulle vara ärliga hemma. Och liksom det blev bara svårare och svårare liksom, hela tiden. Det var jättejobbigt. Så att då hade jag bestämt mig för att berätta det här. Så när jag läste upp det här så kände jag direkt när jag hade gjort det att man gör det för något. Jag måste vara helt dum i huvudet när jag berättar det här på kåken. I gruppen, då kommer alla veta om det och alla kommer använda det mot mig. Och alltså direkt så byggde jag upp någon sån här skräckscenario. Så här. För att för mig var det här jättejobbigt. Alltså. Mm. Ja, och att det här liksom kan de såra mig jättehårt med. Sen efter livshistorien så fick jag en jättefin spegling där. Och att jag hade varit känslomässigt avstängd, men att jag hade liksom varit ärlig och att det var starkt att jag hade berättat om saker från min barndom och sådär. Men sen gick vi tillbaka efter det till avdelningen. Jag gick in i min cell och la mig och låg och våndades och ångrade mig. Och tänkte liksom att hur dum i huvudet är jag egentligen och sådär. Så tog det väl bara 20 minuter så knackade på celldörren. Och killen från 2 celler bort ville prata med mig. Och han kom in och så satt han sig, jag låg i sängen och så började han berätta, eller så ville han tacka mig för min livshistoria, och så ville han tacka särskilt för att jag hade berättat om det där med pedofilen. Och då kände jag hur jag direkt började gå igång, att det skulle bli något bråk eller någonting. Och så berättade han då att han hade varit också utsatt för pedofil, men hade inte pratat med någon om det. Och det visade sig att vi var 3 på samma avdelning då. Och då började jag förstå att när jag gjorde det här, jag tog bort skammen från det. Det ägde ju mig fullständigt, och jag började då förstå att det var en helning genom delning då. Jag delade med mig av det, så började liksom det här som höll sån otrolig kraft, eller höll mig fångad, började släppa taget liksom, att jag inte var så fångad i den här skammen och skulden av det här och rädslan och sådär. Så då hände det grejer, då var jag liksom började bli försonas med det här då och så här. Och det var ju svårt att förstå, men varför har jag blivit utsatt för den där grejen och de andra grejer som har hänt mig i mitt liv och sådär. Men så börjar jag förstå när jag sitter också idag då, att allting som jag har varit med om från det jag låg i mammas mage till jag är idag, det är ju jag. Alltså det är jag. Och den är frågan hur mycket det ska styra mitt liv och bestämma hur jag mår och hur jag lever och sådär. Det är upp till mig liksom, om jag då, som jag har gjort då, att bearbeta mycket av mina, eller de flesta i alla fall, jag vet, trauman och sådana saker som jag har gjort och andra har gjort mot mig och sådär. Så blir jag ju helare och helare som människa har också då. Då har ju det också fått en mening. Så när jag kan vända de här minuserna i mitt liv och bearbeta dem, så blir de ju plus och tillgångar istället.
Ja.
Och det är det jag försöker leva med då. Och så jag kan använda då min historia för kanske att stödja och hjälpa någon annan kanske i sitt liv. Och det är det jag också vill förmedla med boken. Bara det att jag vågar börja prata med någon om saken, det är jätteviktigt. Än att gå och trycka ner det kan få det till slut att explodera. Så det, och till slut vet jag inte vad som är vad, om det är ilska. Alltså, för att, jag tror det här med, varför känner jag skuld? Jo, men jag känner skuld för att jag ljuger eller döljer för mina föräldrar om någonting som har hänt mig som jag ändå någonstans förstår är väldigt allvarligt. Och så skammen liksom att man liksom är en dålig människa. Och så här. Det är så många, det är så komplicerat. När man, ja. Och sen är man barn och så känner man allt det här och vet inte vad man ska göra i det. Det är ju liksom jättejobbigt. Och det enklaste för mig var ju då att bara trycka ner det. Och för att trycka ner det då innan som barn då, så blev det ju mat.
Ja.
Ja. Och sen när jag hittade alkohol så var det ju alkohol. Och då var det ju liksom en befrielse för mig att kunna dricka och sådär. Och tyvärr kom ju min allt det här som jag hade i mig ut i form av ilska, vilket kom ut också i våld då. Och sen hade jag ju också då börjat växa till mig och bli liksom mera vältränad och mera stark och mera ännu bättre, alltså bättre på ljud och så här. Och sen fick jag liksom erbjuden att börja som dörrvakt väldigt tid som jag var 16 år och så där. Och där var det kopplat med alkohol och så. Det var ingen bra kombination.
Nej, för du fick ju din första stora konsekvens när du var 15.
15, ja.
Vart jag
dömt. Jag tror jag försökte lära mig liksom att fuska och smita undan och såna här grejer och inte vara riktigt ärlig och sådär. Och jag tror att jag vande mig med det här sättet att vara. Till exempel att om jag blev påkommen och var det du som hade sönder den här? Jag sa, nej, det var inte jag. Och så höll jag fast vid det här fast jag visste att det var jag. Och sen var det liksom att jag mådde jättedåligt av att jag ljugit första gången. Och sen när jag har ljugit kanske 10-20 gånger, då börjar jag liksom vänja mig vid det här. Det var liksom lite normaliserat och jag tror att det här är liksom lurigt i mitt liv i alla fall. Att jag normaliserar nog vissa grejer och bagatelliserar och liksom förvrängde saker och sådär. Och lärde mig snabbt att liksom för att kunna sova till exempel, då liksom filmar jag upp serietidningar och liksom tecknat liksom roliga grejer och Kalle Anka och sådär för att kunna sova. För att jag hade så mycket mörka tankar i vanliga livet så började jag hitta på. Liksom, alltså, och det var väldigt mycket liksom serietidningar, seriemagasinet och alla de här Buster och de här som läste. De följde med mig precis det jag läste och så följde med för att jag skulle kunna sova. För jag hade svårt att somna helt enkelt på grund av saker som har hänt med. Och ett par grejer som hände var ju de här dödsfallen som var väldigt tidigt i min ålder. När jag var också 9-10 års ålder. När första var ju då när vi satt en dag. Eller jag satt väl och lekte någonting hemma och sådär. Och så hade vi ju badkar och så i källaren.
Ja.
Där vi bodde på Blekingegatan. Där vi delade då med alla hyresgästerna. Då fanns det inte det i lägenheterna. Och så säger mamma så här, men gud vad vattnet rinner länge nu. Där nere. För vi bodde på nere. Då hörde vi liksom vattnet liksom rann ner i källaren. Och då bad hon mig. Ali, kan du inte springa ner och titta vad det är, om det har hänt något. Om någon har glömt någon kran på eller så. Så jag springer ner där och så knackar jag på dörren. Jag hör att det rinner där. Jag knackar på dörren. Ingen som svarar. Och då tittar jag in genom nyckelhålet. Då ser jag liksom att det är halva huvudet liksom på en person just där då. Och då känner jag på dörren och då är dörren öppen och då går jag in och då säger jag till våran granne då, Farbror Winberg, som då har så väldigt snyggt och prydligt gjort sig i ordning och hade liksom badbyxor på sig och så hade han ställt liksom ett brev där och liksom då han hade då begått självmord då där inne och drängt sig då. Och då gick jag upp eller sprang upp och tänkte av vattnet tror jag gjorde, så sprang jag upp och så började man ropa på mamma då. Och det här var ju också så här att när det hände det här så kvällen då så var det dags bara att gå och lägga sig. Vi tog aldrig upp det. Vi pratade liksom aldrig om det. Som jag kan minnas överhuvudtaget. Utan liksom, det var ju då istället för de här roliga tecknade bilderna så var det ju Farbror Winbergs ansikte som jag såg när jag gick och la mig.
fruktansvärt att uppleva något sånt. Mm. Och framförallt som barn. Och
ja.
Att prata om.
Ja. Och sen hade vi ju någonstans där i samma veva så var det på eftermiddagen, kvällssidan, så grannar kom så här skrikande eller banka på våran dörr. Och vi var ju mamma och pappa var ju portvakt då, och då var det att de kände att det luktade rök då från en lägenhet och sådär, och det vällde ut ur vad heter det, brevlådan och där. Vi sa pappa bara, kom nu Ali, så sprang vi upp och så hade han med sig reservlycka, så vi kom in i lägenheten och där innanför dörren då låg han, det var ett par då, alltså en äldre par som bodde där, och han låg innanför dörren och han checkade på att han levde. Så sprang vi in och då kom vi in i köket. Då var lågorna slog liksom upp. Då brann hon i köket. Hon hade en bänk som hon stod på. En köksbänk. Och lågorna slog upp i taket. Och då satt hon med en kastrull. Och jag minns det här. För då hade liksom nattlinnet och brunnit in i kroppen på henne. Och hon satt med en kastrull med vatten. Och så tittade hon på pappa och sa, jag försökte släcka. Jag försökte släcka, säger hon. Och då pappa liksom släcker elden och sen har hon något som ett tyg och som ett lakan och lägger runt hennes axlar och säger åt mig att vara kvar där med henne och ta hand om henne då. Och så går pappa ut i hallen då och låser liv i den här farbrunn som ligger där. Tyvärr då så säger pappa när ambulansmännen kommer och brandmännen är där på ambulansen, då säger pappa, han måste ha syrgas nu. Och då vi har det i bilen, så då tar de ner han och i trappen då, så dör han i trappen. Och sen dör frun då senare på sjukhuset av skadorna. Så. Och det var ju samma sak där då så här att liksom, ja, du kan gå och lägga dig nu. Det är det jag minns på den här. Och det här är ju ändå saker som man inte ska behöva vara med om och inte heller behöva se när man är 9 år. Men, och det, då var det väl de bilderna jag gick och la mig till på kvällen när jag försökte ha de här seriegubbarna och serietidningarna. Och då var det var inte så lätt att sova alltid, kan jag säga.
Nej,
det är
verkligen så. Ja. Att vara med om en av de här grejerna är ju mycket liksom som barn och har varit med om ett gäng liksom. Men då när du hittade alkoholen så gick det rätt så snabbt sen.
Jag kan säga från första gången då så fick jag ju positiva men också negativa, men jag brydde mig inte så mycket om dem positiva i och med att jag inte hade någon så att säga familjerelation till alkohol, så jag vart ju aldrig exponerad för det i och med att pappa var nykter och mamma då också, så att det fanns aldrig alkohol framme, det fanns aldrig alkohol hemma liksom på det sättet. Så det var ju liksom att jag hängde då med de här lite äldre ungarna då, och killarna och sådär. Jag var ju 14 och det var ju de som var uppåt den, jag kommer inte ens ihåg hur gamla var, 17, 18, 19 en del. Och de då ordnade fram alkohol. Och då var det ju vin på den tiden, vin och öl och sådär, men vin framförallt. Och då drack jag mig, och jag drack, jag har ingen aning, men jag vet bara liksom att filmen tog slut någonstans där, någonstans i mitten och... Men efteråt så fick jag jättemycket positiva kommentarer. Alltså vad roligt det var, kul det var. Det var så kul att se, du hade så kul och det var så roligt. Och jag blev bara så här, vad är det där för killar de pratar om? Men jag kände bara att det här vill jag göra igen. Det var liksom grejen som hände hos mig då. Så det tog inte så många gånger förrän jag började, hela min tid gick åt att planera för, när ska vi dricka nästa gång? Vad ska jag få ta på alkoholen? Så vart det började bli planerande av liksom de här grejerna. De var ju inte dagliga då. Men det var ju liksom att det fanns en... Jag kunde inte visa det här för mamma och pappa. För det var ju liksom, nej men det går inte. Jag kände bara att det här måste jag hålla för hemligt och sådär. Ja, så var det för mig då när jag var barn och började använda då. Men sen provade jag att testa liksom röka brass då. Eller hash och sådär. Men det var inte min grej. Däremot så fastnade jag ju för thinner. Under en period, en lite längre period. Och det förstod jag inte alls liksom hur allvarligt egentligen det var då. Det kunde vara och sådär. Men då var det påkommen. Jag hade en väldigt bra lärare som satte stopp för det. Och han var, man ska behöva mera sådana lärare, pedagoger som han var. Han betydde jättemycket för mig. Han var med bland annat och vittnade för mig i min första rättegången. när han började prata om en jättefin kille. Jag bara satt och undrade vem han pratar om. Och så var det om mig och hur han såg mig. Det var jättekonstigt. Men han var ju lite speciell för han gjorde upp dealer med mig. Alltså, som till exempel att jag skolkar mycket. Så sa han, vi gör så här istället. Att om du sköter så kan du samla ihop dagar som du kan ta ledigt. Då gjorde vi en överenskommelse att om jag sköter mig så då har jag ju tid att ta ut. Då behöver inte jag skolka. Det var jätteenkelt, jättebra. Sådär då. Och de kom ju på oss då när vi var ute och sniffade på en friluftsdag då, ute i hela skåren där vi hade då sniffat som fan då. Och då tog han mig åt sidan och så sa han liksom så här, nu är det så här, det här är så pass allvarligt så att det här måste du stoppa upp nu. Annars måste jag gå vidare med det här till dina föräldrar, du måste rensa det här. Och då gjorde vi en deal igen och sa, nej men då ska inte jag sniffa igen. Och då, så dess har jag inte gjort det. Men sen var det alkoholen som var min grej då, som följde mig fram tills då jag började jobba på Dramaten och liksom massa grejer. Jag jobbade för EMA i musikbranschen.
Ja, exakt. Du gick i skolan och så kom du på med din judo.
Ja.
Jobbade som dörrvakt.
Började lite senare, men jag började faktiskt, man får, det blir lite tokig ordning här nu, men när jag var 15 så träffade jag mig till skolan. Träffade en lite långhårig kille där som stod och skulle putta igång sin bil och han frågade om jag kunde hjälpa att starta bilen, så jag hjälpte han att knuffa igång den och så här, och nästa morgon stod han där igen och behövde hjälp då, så började vi prata och då berättade han att han hette Janne och han skulle öppna musikaffär då nere på Grinsgatan. Jag gick alltid förbi där när jag skulle till skolan och så sa han, du får gärna komma ner och hänga där när jag öppnar upp då. Så jag började sitta där och så började jag vara där på dagarna. Och judon är ju det som har gjort att det inte gick så där fullständigt åt helvete tidigt för mig.
Ja.
De två så att säga, skyddsfaktorerna har ju liksom följde mig i många år. Sen ville jag ju hela tiden dra ut på de här tokigheterna och då blev det alltid konsekvenser. Men sen började jag ju också ha konsekvenser i judon efter tävlingar och sånt där när jag tävlar och sådär. Då var det också konsekvenser. Så sen var det ju jättebra när jag började jobba som dörrvakt på en dartklubb eller så här, som hade rykte om som att det var ganska tufft ställe, var mycket bråk och dörrvakterna så där var tuffa. Jag började jobba där och där var det ju liksom helt okej att dricka när man jobbade också, det är jättekonstigt. Men det var liksom, ja, så vidare. Jag drack ju ganska mycket där och jag hade svårt för jag hatar ju egentligen att slåss. Men jag hade lättare för att göra det när jag drack då. Och sen var jag tyvärr också då, tyckte många att jag var också ganska duktig på det, fast jag tyckte jätteilla om det. Jag gillar inte det med slagsmål och sådär, men det följde mig ändå hela mitt liv. Våldet och sådär, och det var ganska destruktivt. Men det, så var det. Busen är en hackkyckling.
Ja.
Och det är ingen roligt val. Alltså, när man inte tycker om det i alla fall, som jag inte gjorde då. Och det var ju sånt som kom fram sen när man lyckades bryta igenom i behandlingen också, egot då, som skyddas av ilska och aggression utåt. Och så kom man förbi och så började man hitta allt här andra då, som låg under då, sorgen och ensamheten och den låga självkänslan och allt sånt där som jag fick börja jobba med. Och jag kallar de tre själverna, självkänsla, självförtroende och självrespekt. Och jag började ju med att på behandlingen då, det var ju liksom att ta ett beslut på morgonen när jag gick upp, fast jag var inlåst då på fängelse, så jag hade ett beslut att jag ska vara drogfri oavsett vad som händer idag. Och sen på kvällen då så började jag lära mig att klappa mig på axeln och säga att det var bra jobbat och sådär. Och det var grunden till mitt nya liv. Jag jobbar ju på ett företag som heter EMA Telstar. Jag började där ganska tidigt, jag var med under många år och humpa och som stagehand och sen började security och så här och så. Jobbade mycket med det. Och jag märkte också att jag festade mer och mer och jag jobbade också parallellt då med Dramaten och som scenarbetare och scentekniker och sådär. Mm. Och trivdes med jobben och det liksom avslutades ju mer och mer och oftare med alkohol och det blev oftare och oftare mer och mer konsekvenser. Och då beslutade jag när jag var 24-25, att jag ska flytta härifrån. Jag måste få en ändring på det här. Och så tog jag tjänsteledigt och tog iväg till USA och vinst och förlust på en flygluffarbiljett och så drog jag bara och så jag trodde liksom att det skulle bli som ett nytt liv och det var som en ny bok eller ny nytt blad. Det var helt tomt och jag kunde själv bestämma hur det blev, men problemen följde ju med mig. Så jag fick ju samma problem ganska snabbt som jag hade hemma. Och hamnade, ja, till slut så var det ju liksom en jättesvår bilolycka där jag skadade mig väldigt, väldigt illa och kanske egentligen borde ha dött men överlevde.
En bilolycka där du var påverkad?
Jättefull var jag och det körde in i en stillastående bil i 115 km i timmen och det var ingenting kvar av bilarna och jag på något sätt kliver ur det här levande då. Kommer tillbaka hem och går på rehab och mörkar det för alla då vad som har hänt och så. Så jag fortsätter jobba på EMA och jobba lite på Dramat, eller jobba på Dramat som anställd på EMA och sådär. Men hela tiden så drar det bara att jag vill liksom tillbaka, eller jag har valt USA igen då. Och åker till Florida en gång till, men sen blir det inte bra och så tänker jag liksom, ja men det kanske är att jag inte flyttar tillräckligt långt bort, tänkte jag då. Så att då har jag en kompis då som satsar pengar och producerar film i Hollywood. Och vi pratar och han har då filmer på gång där och jag får möjligheten att sticka då till Los Angeles då, och Hollywood och sådär. Och då får jag för mig att jag ska skapa en Hollywood-karriär där borta.
Ja.
Och åker dit och börjar jobba med film. Ja, vi är med och jobbar med 3 filmproduktioner. Alkoholen följer mig och i samband med det då så träffar jag också en tjej då som håller på med väldigt mycket kokainförsäljning och jag introduceras i kokainens fantastiska värld helt plötsligt. Och då helt plötsligt blir det mitt liv. Och då väljer jag det för allt. Jobb, allting. Och då samtidigt som det här sker då har jag fått jobb för en ganska känd, eller väldigt känd skivproducent och så. Heter Roy Thomas Baker och som hade producerat Queen bland annat och även varit med och producerat Stones, väldigt stor, och jobbade åt honom ett tag där och sådär, men till slut så lyckas jag ju knarka bort allting och en kväll när jag är ute och kör så är det en bil och lucka och polisen tar mig och jag blir dömd då för DUI och först då jag får en månads fängelse där och så gör jag den.
Och jag känner, hur är det att hamna i fängelse där?
Ja, det var sådär alltså. Det var inte den roligaste upplevelsen kan jag säga. Det var tufft. Det var tufft. Det var jättetufft. Det var en tuff attityd där inne. Man sitter jättemånga i stora salar och sen när man blir klassificerad till slut och att man ska göra av sitt straff. Man placerar i celler. Vi var ju 4 stycken i en cell som var en av 60 gånger 4. Meter kanske. Ungefär där fick vi justera då, så gott det gick. Och det var annorlunda. Det var liksom de som jobbade där inne på LA County, de som jobbade där var ju, många av dem var ju poliser som inte fick vara på gatorna för att de var för brutala. Och de liksom gillade inte sitt jobb där, vad jag förstod. Så och där hade de ju inga vapen eller batonger eller något sånt där, utan de hade ficklampor allihopa som jobbade. Så stora maglights i stål, och där jag såg resultatet när det var någon som inte hade gjort som de hade sagt. Och när jag såg det så då tog jag beslut att jag gör precis som de säger här. Så när de säger hoppa då frågar jag bara hur högt. Alltså det var inte så att jag hade någon lust att börja argumentera med de här, för att man har inte en chans mot dem. Så att det var ju väldigt så här mycket att man sitter i det dormatoriet som man är ändå. Ja, det är så, första gången man kommer dit så blir man då får man göra alla de här vanliga grejerna. Man får huka sig och hosta och grejer så man inte har någonting med sig. Man visar upp sin mun och man drar igenom håret och så där. Sen blir man ställd på en liten som ett podium och sen går de runt och så sprayar de då med avlösningsmedel så man är helt vit och sen får man orange sån här LA County overall. Och så har man, man fick tofflor, jag är inte riktigt säker, jag tror det, man fick tofflor. Och så har, det är det man har, och så får man liksom en filt. Och så that's it. Och sen får man försöka hitta en plats där det finns. Men det var så överbelagt där, så att, som när jag var där på den delen var det 4,500 platser, det var över 7,000 där inne. Så det var väldigt trångt. Och sen när man skulle till matsalen, minns jag att man, dels togs man ut bara, det var enda sysselsättning vi hade, och att man fick få ihop sin filt och så får man ställa sig ut i gången då. Och så räknades man och så tillbaka in igen. Och då gjorde vi kanske 5, 6, 7, ibland 8 gånger på en dag. Så skulle man räknas. Det var liksom enda sysselsättning vi hade. Och att vi gick till matsalen för att äta. Och det var det vi skulle göra. Och då fick man ju gå liksom med ena armen. Man har händerna i fickorna i den här overallen. Så ena armbågen då i väggen. Så ska man följa liksom då. Så möter man då något annat gäng som är på väg från matsalen. Ja, då ska man ena gänget ställa sig med näsan mot väggen. Och då får man inte vända sig om. Då kan det bli strykt då. Ja, sådär. Och sen minns jag att man står med de här, får den här maten och man ställer sig i rader så här vid bordet där. Och så får man vänta tills de visslar en visselpipa. Och sen och äter man maten i en, så här, med en plastsked. Och man försöker bråttom som fan är. Och man har bara ett par minuter på sig. Och sen ska man, så visslar de igen och det bara ställa sig upp och så kasta bort det som är. Då. Och där var det då att man får inte smuggla med som de serverar äpple då med maten, då får man inte smuggla det, för det blev ju som valuta där man kunde växla då, eller byta mot cigarett. Ja. Mm. Men det var liksom en hård läxa jag fick, men det verkar inte ha hjälpt.
Nej, för du lyckades åka in 2 gånger.
Ja, andra gången. Jag tänkte jag åker tillbaka en gång till ut till USA. Mm. Första gången där så blev jag ju av med lägenhet, alltså när jag kommer ut därifrån första gången, då blir jag av med lägenheten och hamnar på gatan.
Ja, du måste berätta.
Ja, det var ju tufft. När jag kommer ut så har jag ingenting då, så jag lyckas ta mig till där jag bodde då, hade som ett litet hål i väggen då, men då står det bara en lapp på dörren och har bytt lås. Och så en lapp på dörren att jag blev vräkt då. Att jag kunde kontakta då ägarna nästan så fort som möjligt då. Nästa dag då, så jag höll så liksom, satt och väntade tills nästa morgon då. Då gick jag och pratade med dem och sa, men vi kan inte ha dig här. Häpp, sa jag så här, och då fick jag liksom min kartong, där var mina grejer, det var mina ägodelar, jag hade ju ingenting. Och inga pengar och sådär. Och då hade jag jobbat med det här filmproduktionsbolaget då, så jag tänkte, och de hade sagt till mig, eller han heter Gary Gillingham som var producent, så han sa till mig, hade sagt till mig att om jag får problem någon gång så är det bara att ringa.
Yeah.
Och då tänkte jag att ja, men då kommer han ju hjälpa mig, så jag ringer till honom, har lite myntor, alltså jag ringer, och så då säger jag, ja, men jättekul att du ringer, hur står det till, och jag berättar då min situation, att jag liksom det tagen och jag har förlorat det och jag har ingenstans att bo, jag har inget tak över huvudet, jag har ingen mat, jag har ingenting. Och då säger han till mig så här att ja, det är jättetråkigt att det ringer just nu, för att han har gäster över på middag, att det inte är lämpligt nu då, men ring mig om 3 veckor så ska jag se vad jag kan göra, sa han. Och jag bara kände liksom hur jag blev alldeles kall liksom i hela kroppen och kände bara, fan vad jobbigt, jag har ingen nu, jag har ingen jag kan liksom ringa eller göra någonting. Och jag har ju ringt pappa tidigare om när jag hade lunginflammation, och då sa han bara, du får lära den hårda vägen, sa han då. Så att det här var ingenting jag kunde komma med, att det här ville inte berätta vad som hade hänt heller. Så att jag tog mig med sakta mak då, för jag var jättehungrig, jag hade inte ätit på 2 dagar, så jag tog mig upp till McDonald's och såg att de hade folk som hade då lämnat rester, så här på pommes frites eller halva hamburgare, så jag tog det här och så skar jag bort det som de hade och så åt jag upp resterna och så här. Och då var det ett ungt par som tittade på mig där, de satt där utanför McDonald's och så tittade de på mig, så kom de fram till mig, du är hemlös, sa de. Och då sa jag, ja så är det faktiskt. Och då sa de, ja men här ska det gå. Så de hade lite mat och så gav de från det lilla de hade. Och sen, men
varför skulle du inte vara där, sa de.
Nej, det kommer då att du får inte vara själv nu, för att nu får du inte sova ensam, för att det är någon som går runt och skär halsen av ensamma hemlösa. Så, och det var på rubriken, man såg det på tidningsrubrikerna, så var det som var allvarligt då. Så du får följa med oss, och då skulle de lära mig då, och fick jag lära mig att man kunde gå till Röda Korset, så kunde man få kakor och mjölk, och komma Frälsningsarmén, så kunde man få soppa och sådär. Så att jag lärde mig med dem då hur man skulle få mat utan att behöva liksom gå och äta rester eller ja, soporna då. Och sen sa de att du får sova här med oss, och då hade de liksom byggt upp liksom som läger mellan frivägarna, så var det flera hemlösa som inte hade någonstans att ta vägen. Och då kände jag någonstans att han som då hade lovat och han som hade allt och väldigt välställt ekonomiskt också, han hade inte tid för mig. Men de här som inte har någonting, de gav av det lilla de hade. Och det fick mig att samtidigt bli oerhört tacksam, men också med större, starkare förståelse för folk som vill hjälpa andra. Och liksom som verkligen sträcker ut en hand när folk är i nöd och sådär. Och ja, det betydde oerhört mycket det de gjorde, de här två. Alltså, jag vet inte, jag är nog rätt bra på att ta konsekvenserna som de kommer. Att när det blir svårigheter, då anpassar jag mig ganska snabbt liksom att försöka först och främst överleva. Och det har jag blivit väldigt bra på. Jag var ju väldigt dålig på att leva, men jag var väldigt duktig på att överleva. Så jag sätter ju igång ganska snabbt då med att kontakta och få loss någon gram kola och kan sälja och få lite extra jobb och köra ut någon mat. Och, så att jag ser ju ganska snabbt till att jag får ihop pengar och också lite stöd till en biljett och komma hem till Sverige.
Ja.
För att jag insåg att det här blir för, jag fixar inte riktigt det här. Och då kom jag hem efter ett tag och då började alla fråga, för nej, det som är så roligt, det är lite roligt det här, började att när jag blev hemlös och hade suttit i fängelse, samtidigt då så lägger de ut tidningarna i Sverige ett stort reportage om mig med två stora uppslag om hur framgångsrika jag är som livvakt i Hollywood. Och jag bara, och då sitter jag på bilder och åker runt omkring i Rolls Royce och Jaguarer och vad jag nu har, Jeepar. Det är så himla flott och lyxigt, det här fantastiska Hollywoodlivet, men allting är bara fake och egentligen är jag då hemlös och bor på gatan. Och så kommer jag hem till Sverige och berättar för mig, jag läste artikeln och det var bra, ja, det var jättebra, så mörkar jag bara allt som hade hänt mig,
att du hade
suttit inne. Ja, berätta inte för någon.
Förstod du liksom att drogerna, alkoholen, att du var beroende?
Nej, alltså den här tjejen som jag träffade, hon var ju helt fantastisk. Hon ville inte gå. Jag var jätteförälskad i henne och ville liksom gärna ha en relation med henne. Hon sa det går inte med mitt jobb. Och så här, men vi hade kul ändå. Så att säga. Men däremot så var det liksom att jag fångades först upp liksom av det här att liksom, det första är gratis. Det var så det kändes. Och sen helt plötsligt så började det kosta pengar. För då var det inte lika roligt längre. Och då var det som att jag liksom. Men det var så jävla starkt. Det här suget och beroendet var så starkt. Så jag var ju beredd på att släppa allt för det. Så när jag kom till Sverige då så började jag ju leta. Fan, hittade inga bra grejer. Och så var det prova liksom lite. Jag hade ju testat crystal meth och sådär i USA. Men det var inte min grej då. Men det skulle bli det sen. Och så kom jag till Sverige och så var det liksom, jag kände bara att jag ville tillbaka, så att jag åker tillbaka en andra gång. Där det då blev ännu mera konsekvenser, men också en DUI och med en olycka där jag blev 2 månader. Och ja, det är en soppa som jag har försökt beskriva här, där det är så snurrigt i mitt liv och jag är så borta på drogerna och alkoholen på den tiden. Så att det, ja. Och vi har suttit och pusslat när vi skrivit det här, för att det har liksom varit, jag kom tillbaka och jobbar med Rolling Stones och åker fram och tillbaka. Så det är mycket roliga grejer som händer också. Samtidigt.
Nelson Mandela.
Det kommer senare. Det kommer senare när jag kommer tillbaka andra gången efter den resan, då jag hade ändå en biljett hem. Den andra gången, då hade jag i alla fall. Och då var det liksom att jag kom ut från fängelse andra gången, då bestämde jag bara, nej, men jag åker hem. Jag släpper det här. Det här går inte. Då kom jag tillbaka till USA, eller till Stockholm då. Och då hade jag ju inget jobb alls, så då blev det ju EMA, eller på Dramaten längre, utan jag hade ju sagt upp mig innan jag åkte ner andra gången. Och så då blev det ju lite olika stora konserter och sådär. Och så ringde Bosse Norling, som jag hade gjort lite jobb med, bland annat med ABBA. Jag gjorde den premiären på ABBA The Movie, fick jag vara med och jobba, jag och lillebror, som säkerhet då. Och då tyckte han liksom att det kanske kunde vara någonting, och för de skulle ut på turné med ett nytt band som precis hade vunnit rock-SM då, och det var Europe då när de slog igenom med Final Countdown. Så de skulle ut och då träffade jag bandet och sådär, och det klickade, jag tyckte det klickade jättebra, och jag kände bara att de här vill jag gärna jobba med. Så blev det ungefär 3,5 år som jag turnerade med dem då runt hela världen då. Så det var helt fantastiskt. Fantastiska musiker, trevliga, jag gillar dem. Ja, det var bland de bästa tiden i mitt liv.
Hur var det med beroende under den perioden?
Ja, då liksom var det ju tyvärr det som också förstörde då. Att när på jobben då, när vi jobbade så funkade det. Men så ju liksom tiden gick så märkte jag hur jag började tulla på gränserna från att skilja på att också använda då inför nedlastningar eller vi skulle göra någonting på natten eller efter gigget, så var det till gigget. Alltså på slutet av min karriär på EMA då, 1990 då, alltså jag fick inga mer jobb i Europe. Kände liksom att jag fick inte jobba med dem mer och jag gjorde några enstaka konserter och turnéer och jag märkte att jag misste liksom mer och mer det ryktet som jag hade haft som var bra, det hade försvunnit. 1992 där någonstans, då fick jag definitivt inga mer jobb. Bland de sista jobben som jag fick vara med på var ju då när Nelson Mandela var med och vi gjorde en gala där på Globen. Det var ju också fantastiskt att träffa. Och sen är jag ju lite berättat i boken om Pink Floyd och så här, det var deras, jag försökte ta med de band erfarenheterna jag har där det har betytt någonting, där det har varit där det har gett någonting mer än bara att jobba. Och det är då, jag har varit med Bowie, jag har varit med Nirvana, det var med Pink Floyd, jag har tagit med, alltså Europe förstås och så där. Men annars har jag valt att så min bok handlar om mitt liv och sådär och mina upplevelser och sådär. Men det var ju häftigt att få träffa till exempel Nelson Mandela och säga hej till honom.
Ja.
Det var stort. Det var jättestort. 1990, det är så snurrigt, jag kommer inte ihåg exakt tid, när Monica som jag levde ihop med och flyttade ut. Och hon tog med sig det som var värt något kan man tycka. Och jag började bära upp möbler och sådär från grovsoprummet. Alltså den nivån var det började bli. Och jag fick inga mer jobb från EMA utan jag tog väl någonstans ett beslut där vid ett bråk som var på Globen att efter det så sa jag, nu skiter jag i det här och nu ska jag knarka ihjäl mig. Alltså nu bryr jag mig inte längre. Sen knarkade jag dygnet runt, all vaken tid var jag påtänd i de sista åren då. Och
också sålde.
Jag tyckte jag lekte någon slags pajas, knarklangare, liksom kungen där på Östgötagatan när jag satt i korsningen Ölandsgatan Östgötagatan och då fanns ju liksom amfetaminets mecka just på den tiden var ju där på Söder då. Och då satt jag där uppe och tyckte att jag var populär, för jag var väldigt populär när jag hade knark. När jag inte hade någon knark så var det ingen som kom och hälsade på mig. Det är konstigt, vad är det som attraherar egentligen, men då var det sådär och det började bli mer och mer nojigt och sådär och jag började liksom skaffa extra lås och jag började ha flera lager med gardiner och jag liksom hade stora hinkar med vatten för att kunna liksom, om jag skulle behöva dumpa allt tjack i toaletterna, så jag vet inte vad det var, jag började bli mer och mer nojig.
Det fick en hel del fysiska konsekvenser.
Ja, här var det ju liksom att om man inte tar de här när jag skulle inte kanske gå in och prata om det när jag städade toaletten och, eller när jag skadade mig själv. Men det var ju vintern, julen 93. Då var jag inte så jäkla kaxig kan jag säga. Då var det ingen som ville ha med mig att göra. Min familj ringde och sa att pappa var väldigt sjuk och skulle göra en operation. Vilket var sant, men jag i min värld tyckte att de ville inte ha med mig att göra. Jag hade inga pengar, jag hade ingen mat, jag hade ingen sprit den här julen. Och jag satt där i lägenheten på Östgötagatan och planerade mitt självmord. Alltså att jag ska avsluta det här nu, jag vill inte vara med längre. Men någonstans, jag vill och då är det liksom att då har jag det här tillståndet att organerna har slutat fungera. Jag kissar, bajsar blod och liksom, jag kan inte ens reta upp mig liksom när jag går upp på morgon. Mina tänder har ju ramlat, jag har nästan bara rötterna kvar i munnen och sådär. Många tänder liksom, jag har väldigt ont i munnen, jag kan inte äta ordentligt. Och mår jävligt dåligt i alla fall där. När jag håller på med de här tankarna om att avsluta det här. Och så blir det ändå inte så. Och så kommer det alltid något knark eller någonting och sådär. Och det fortsätter då någon månad där. Och så är det en dag som jag mår fruktansvärt dåligt. Håller på att tända av. Har fruktansvärt ångest. Och liksom mår jättedåligt. Har inte ätit på flera dygn. Och går ner till ett café som finns tvärs över gatan. Och där finns det en tjej då som heter Lotta. Som jobbar. Och hon brukar ge mig mat då ibland. För att hon ser hur eländigt jag mår. Så när jag kommer in där då serverar hon mig en stor tallrik med lasssoppa. Och så tar jag lite två knäckebrödsmackor. Och när jag biter den här mackan. Då kraschar det bara till. Och det är så tunn knäckebröd, det är liksom ingen motstånd. Och så spottar jag ut på tallriken, då kommer liksom de få tänderna kommer ut på tallriken och jag går och tittar mig i spegeln och det ser för jävligt ut. Sätter mig och jag är så jävla ledsen och så jävla ensam egentligen och jag bara biter ihop och så sitter jag där. Så kommer Lotta och sätter sig bredvid mig och så lägger hon sin hand på min arm och så tittar hon mig i ögonen och så säger jag, men hur mår du egentligen, Ali? Ja. Och då brast det fullständigt. Det är den tuffaste konfrontationen jag har varit med om någon gång. Alltså, hur mår du egentligen? Och då brast det och då började jag berätta. Så här känner jag, så här ledsen är jag, så här jobbigt är det. Och då berättar hon att hon är drogfri narkoman. Och lever i tolvstegsprogrammet. Och sådär. Och så börjar hon berätta. Och liksom vi börjar prata lite grann. Och så säger hon efter ett tag att jag ska ringa två killar som kommer hit och träffa dig och prata med dig. Och så kommer det två stycken. Då kommer vi till slut överens om att jag ska följa med på ett 12-6-möte. 4 dagar senare. Samma dag, dagen innan så går jag ju knark. Nästa morgon så ringer jag till Lotta och säger att du, jag har löst det igen. Allting är klar. Jag har fixat allt. Jag mår bra igen. Och så här, jag förstår så bara. Vi hörs nog senare, sa hon. Men att jag ringde, har hon berättat senare, var att hon visste att jag kommer att komma. Det var tidsfrågan när jag kommer. Sen gick det bara till den 1 april då. Så är det 8 poliser då som tar mig. Äntligen. Och får ett stopp på det här. Det är det som sker.
Då hamnar du i svenskt fängelse?
Då blir jag gripen ute i Liljeholmen. Och gripen och sen blir jag häktad. Och anhållen och sen häktad. Då. Och sen får jag till slut en dom. Då. Jag sitter häktad strax under tre månader. 86-87 dagar. Så under den tiden började jag fundera mycket på vad jag ställt till med och sådär. Och i och med att jag var fulla restriktioner då så har jag liksom ingenting utan bara mig själv och vara med. Så att det var tufft i början. Och jag kommer till slut fram till bara en sak och det är då att jag behöver hjälp med det. Jag klarar inte det själv. Och då fick jag 2 års fängelse. Jag blev placerad och hon som kommer och placerar ut. Hon frågar mig om jag var. Eller hon kommer med en fråga som är egentligen ett påstående. För hon säger så här. Du har väl ett drogproblem, va? Säger hon. Och säger ja. Jag har ju precis kommit på det då. Så jag, ja det har jag. Så säger hon. Vill du ha hjälp med det? Och då säger jag. Ja men det vill jag. Och då har hon presenterat och ålder då. Att de har en 12-stegsbehandling på Blockstunaanstalten som är nystartat då, projekt. Och då säger jag, men då vill jag gå dit. Fick jag söka mig dit, då kommer jag dit. Och där börjar ju nästa del i mitt liv då. Då. Men det var nog de här 3 månaderna jag fick tända av och liksom gå igenom och lida i den här ångesten var oerhört viktig för mig att börja någon slags kapitulation till att jag behöver hjälp. Och sen var det liksom att fort jag kom dit och träffade andra och kom ut från liksom isoleringen från häktet så började ju liksom förnekelsen komma. Jag kan själv och sådär. Och där, det var då jag behövde både duktiga terapeuter men också gruppen som hjälpte mig liksom att vänta lite nu. Har du inte så bråttom Ali här? Och sådär. Och i den resan så var det också att jag ville göra på mitt sätt och jag ska göra som jag vill. Och det sa de, nej men det funkar inte så här. Och ja, där fick jag lära mig att prata. alla, jag tror att alla människor vill ju må bättre än man gör. Yeah. Man vill liksom förändra en känsla till något bättre. Och jag fann ju det någonstans i både alkohol och drogen i början. Problemet var liksom att sen fick jag inte effekterna längre. Om man säger att jag ville liksom nå upp det och för i, men jag nådde ju aldrig dit igen. Jag bara sjönk i mitt normaltillstånd, vart det ju till slut depression.
Yeah.
Var ju liksom att jag var ju deprimerad. Men liksom, i och med att jag inte visste hur jag skulle hantera det, så enda sättet jag kunde hantera det på, det var genom att trycka i med droger.
Det är ju det som är att vi är beroende människor. I början så ger ju alkoholen, drogerna, spelet. Du hade ju spelberoende också, det har vi inte heller fått med riktigt. Det är mycket, det finns ju mycket att prata om.
Ja.
Men det ger ju en effekt. Men sen som du säger så behöver man ha mer och mer för att få den där effekten.
Ja.
Sen efter ett tag så spelar det ingen roll hur mycket droger du tar, för det får inte effekten.
Nej.
Utan tvärtom, att ångesten blir värre och depressioner och allt kommer liksom.
Ja. Så är det.
Och du har ju varit nykter och drogfri sedan 1 april 1994.
Och det började med en dag. Det var ju det som Lotta sa. Så sa hon liksom att hon frågade mig när vi satt där på kaféet. Så ställde hon en fråga till mig. Kan du vara utan drog eller vara drogfri en dag? Frågade hon. Ja. Och då sa jag, ja men det kan jag nog. Det kan jag vara. Ja, det är det lite grann det handlar om. Att bara ta en dag. Och så tar vi en ny dag imorgon. Ja, men jag vet inte om jag klarar av att sluta. Ja, men det handlar inte om att sluta nu, utan det bara handlar om att inte ta någonting idag. Mm. Och det här var väldigt svårt för mig, för att antingen gjorde man det, antingen gjorde man det inte. I och med att jag växte upp med en familj där pappa tog ett beslut att vara nykter. Och så var han bara nykter. Och det var liksom inte några svårigheter, eller svårigheter. Det var inte på det här sättet som vi ser det här idag då, eller som jag har fått lära mig då. Så att jag liksom, antingen så håller man på eller så håller man inte på, var det hemma i min familj. Och så var det jättesvårt att ställa om det här, för att jag kunde säga att jag ska sluta med droger, jag ska sluta. Och då sa de, men sluta upp och säga sluta, sa de. Säg istället att du inte tar någonting idag. Och det var ju liksom den stora, liksom fantastiska lösningen. Men du var inne på det här att vi skjuter på gränserna, och det kan man ju onekligen säga, för att när jag började så minns jag när jag tog amfetaminet här i Stockholm, jag tar bara från det jag kom till Stockholm, då var det då att då tog jag kanske 0,2 gram. Och så var jag igång ett dygn liksom, och det var skitkul och allt det där. Och på slutet så låg mellan 3 och 4 gram per dag.
Yeah.
Och liksom, och det fäste inte på. Och jag var skitförbannad för att de sålde dåligt tjack. Och så sa de, men det är det bästa som finns. Och jag liksom fattade inte vad de pratade om. Så att jag hade höjt en toleranshöjning för att få någon slags effekt. Det räckte liksom, det är ingen roll hur mycket jag hiva i mig, det hjälpte inte ändå. Och det här var ju typiskt här, för att det som slog igenom hela tiden som blev värre, det var ju liksom ångesten och det här depressionen som jag levde med i alla fall. Som sen liksom verkligen kom fram sen då när jag satt häktad. Och då är jag så glad för att de bara sa nej när jag bad om mediciner. Och då sa de bara nej. Och då var jag tvungen att möta de här grejerna och liksom hur jobbigt det var då. Och det var bra för mig.
Men i början där så började du äta en del.
Ja, det var ju, då, i och med att jag inte fick några varken läkemedel eller hade någon knark eller alkohol på häktet då, så började jag käka. Så jag liksom tryckte i med maten och sådär. Men det fortsatte jag med långt in i behandlingen och sådär. Och ja, det är ju inte det mest stolta ögonblicket. Det var ju när jag hade varit på fängelset ett tag och vi hade hållit på där. Och då, jag blev nedkallad till sjuksköterskan till mottagningen då. De pratade om jag skulle göra en hälsokoll på mig. Och så kom jag ner och så tog de blodtryck och de tog blodprov och de gjorde det och sådär. Och sen sa de, ja så måste vi då äta mig och måste väga dig och sådär. Och då fick jag ställa mig på vågen och jag hade ingen aning vad det väger. Och så den vågen gick till 135 kilo. Och den slog i botten och så bara, oj oj oj. Så jag kände liksom att svetten kom, ångesten kom för det då. För jag hade liksom inte velat tänka på det. Och då sa han, vi måste veta vad du väger. Och så sa han, vi måste gå upp till monteringen där jag jobbar normalt sett. Och där hade de då en palllyftsvåg då. Då fick jag ställa mig på pall. Och då slog det den då på 146 kilo. Och jag minns hur jobbigt det var. Och sen visste jag hur jag skulle hantera det. Så jag åt mer än någonsin då. Kanske någon månad eller så till. Jag vet inte, kanske 155 kilo eller sånt där som slutade på när jag vet att kläderna inte passar längre, största storlekarna gick bara sönder när jag tog på dem och jag kunde inte knyta skorna längre och sådär. Så det var jobbigt och sådär. Sen började jag liksom, mitt tillfrisknande började där inne och jag började försöka ta tag i vissa saker. Det här tar jag ett tag senare sen när jag är på en utbildning när jag fortsätter min resa då. Och då blir man ju tacksam, då är det svårt ibland när folk frågar, men var du tacksam för ditt liv? Och så, vad är det du skulle vilja ha gjort? Eller säger jag ingenting. Utan allt som jag har fått vara med om har haft betydelse för det livet jag har idag. Så tänker jag. I gruppen när de börjar fråga, hur mår du idag? Ja. Och jag tyckte det var en jättejobbig fråga. Så jag menar på liksom att jag kom dit för att sluta knarka. Jag kom inte dit för att prata hur jag känner mig. Och då när han försökte förklara då att det här hänger ihop så fattade inte jag vad han menade. Men då var det liksom, det tog tid med att förstå det att jag hela mitt liv har försökt förändra känslor. På olika sätt. Arbete, spel, träning, sex, vad det än har varit så har jag försökt ändra känslor som jag har. Och när jag liksom började greppa så att liksom, jag hade jätteböket att förstå för att han förklarar samtidigt då det här med känslor men samtidigt så ritar han upp hur hjärnan fungerar och hjärnceller och liksom, och jag begrep ju ingenting i början av det här. Men jag började förstå liksom att det finns också fysiologiska förändringar i min hjärna som gör att det klickar på samma sätt som normala hjärnor. Och samtidigt så har jag då att när jag har lärt mig ett sätt att använda mig av att förändra känslor så vill jag ha mer av det. Och jag finns ingen ände på hur mycket jag vill ha det här. Att jag mår bättre då, att säga. Och sen när jag märker att jag får inte det här då. Då har jag försökt också byta droger eller jag har försökt kombinera droger och göra på allting för att öka känslan av välbefinnande eller välmående och sådär. Och till slut så grävde jag mig ur den här gropen av depression som jag levde i längst ner i botten. Upp, jag kom inte ens upp till normal längre. Men det var ju bättre än att vara längst där nere. Det var liksom att jag kom ju bara kortare och kortare sträcka. Så sen när jag blev ren då så fick jag ju då förklarat för mig att det här kommer ta tid innan hjärnan börjar producera de här ämnena som jag behöver som dopamin och endorfin och serotonin och så. Och jag fattade inte vad det här var. Men med tiden så när jag var där på kåken, jag började gå på mötena där inne på anstalten och började hända saker med mig och sådär. Och jag märkte att det fick lättare att vara. Och helt plötsligt så kom jag ihåg, när jag hade 5-7 månaders drogfrihet. Så skrattade jag på riktigt, alltså från hjärtat. Och jag tänkte, men vad är det här för någonting som kommer? För att det har varit, antingen så var det sarkasm eller ironi eller om man garvar eller någon film eller sådär. Men jag skrattade för att jag mådde bra. Och det här var ju jättenytt. Och då får jag förstå liksom att det här med att drogfriheten och den här hjärnan och hela min kropp och allt, vi tillfrisknar ju hela jag. Och var ju då att det här tar tid. Och sen har man ju läst senare att det finns forskning som kan visa hur lång tid det tar, upp till 4 år innan hjärnan är helt återställd, så långt den nu kan återställa. Och då förstår jag att det här är en lång process. Ja. Och då förstår jag att det var bra det var att de inte började trycka i mig mediciner då, för då hade jag ju fått skjuta på allt det här framför mig, för att jag tror att jag måste gå igenom det för att få läkningen att bli bestående. Och det var liksom lite häftigt då. Så jag är glad för att de var så hårdare på häktet, och jag är glad att de hade den här filosofin inne på anstalten, att de tänkte just det här med drogfriheten. Och det var ju, jag tycker det var bra liksom. För mig har det varit jättebra. Så det är så här, de brukar ju alltid säga, de har alltid fina sådana här, om man tänker så här då. Varför? Det är som att köra bil, säger de. Ja. Mm. Så framåt har vi en jättestor vindruta. Mm. Och så behöver vi titta på det bakåt. Ja, men det är bra att ha en backspegel. Och den är ju liten.
Yeah.
Och att ha ett öga ibland på liksom var jag kommer ifrån. För att ibland så märker jag inte, det blir fartblind. Jag glömmer bort liksom vad framstegen jag gör. Därför gör jag så att varje dag har ju en början. Och sen har ju dagen ett innehåll. Så på kvällen har jag ett avslut. Och då blir det så att jag kan liksom fånga in ett dagligt program eller dagligt tillfrisknande då genom att jag går upp på morgonen och så har jag drömmar. Jag skulle vilja ha den här dagen så här och jag läser en text och så tänker jag lite på den. Och på kvällen så kollar jag hur har den här dagen varit. Och då får ju varje dag betydelse. Och varje dag i mitt liv har ju en egen, och då börjar ju liksom livet betyda någonting. Förut så rann det ju bara, för vad gjorde du förra veckan? Och så börjar jag jobbar väl, eller något. Jag liksom hade ju liksom ingen koll ens på vad jag hade gjort. Va? Utan livet bara rann förbi och jag förväntar mig något nytt som ska komma. Men jag liksom behöll ju ingenting egentligen av det jag hade gjort. Jag har gjort massor med fantastiska saker, men ingenting hade någon betydelse. Jag letade hela tiden någonting som skulle ge mig någonting framåt. Här betyder liksom varje dag då någonting idag i det nya livet. Och det har vi lagt så jäkla enkelt. Ta en dag i taget. Gör det enkelt. Det viktigaste först. Ta det lugnt. Och låt andra leva. Lev och låt andra leva. Det var det väl någonting, jag kommer inte ihåg nu. Men de här har betytt jättemycket för mig. Och, sådär. Och sen har ju då förstås, sinnesförbönen har ju betytt oerhört mycket för mig. Och när det har varit tungt och då har man så enkelt var det. Ja. Men, nej men faktiskt det var
och så otroligt viktigt för att det Ali, vi ska avsluta nu och jättetack för att du kom
tack själv.
Och ville dela med dig av din historia. All lycka till i framtiden. Och din bok heter ju som sagt Fria med Ali.
Ja, det gör ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en stad. En stad jag lekte i som barn. Grågrå människor i svarta, så svarta kläder. Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne som alltid finns kvar. Stockholms gator och torg, ett liv så långt ifrån sorg. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da, da-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da, da-da-da. En dyster T-barnen-perrong, ett liv inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik. Fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär. Ett liv kretsat kring karriär. Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne som alltid finns kvar. Stockholms gator och torg, ett liv så långt ifrån sorg. Ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da-da, da-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da, ba-ba-da-da-da.
Hjärta finns du kvar, Stockholm, mina drömmars dag.